Det här är Åke Sandin och då börjar Radio TUF, Tyresö U-lands- och fredsföreningsprogram, som kan höras på 91,4 2-3 gånger per dygn till den 14 maj när ett nytt Radio TUF kommer. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se. Programmet i största korthet. Som vanligt delar Monica Sulin och jag ut rosor, bland annat till motståndarna till krigsövningen Aurora 17 och tvivlarna på den syriska gasattacken. TUFs ordförande Lisa Nordgren Benediktsson om TUFs 50-årsfest den 6 maj och intervju med Pierre Schori om vår säkerhetspolitik, snävt militära perspektiv, om vår utrikespolitik som bästa försvaret och om krigen i världen. Och först 22 sekunder Louis Armstrong.
When they swing to romance, because it's all so good, yes, it's about.
Ja, Monica Sulin, nu ska vi i Radio TUF för 51:e gången bjuda på rosor. Vi följer väl Martin Luther Kings motto, hellre tända ljus än att bara förmanna mörkret. Men våra rosor har liksom riktiga rosor, sina taggar. Vem vill du i den första rosen?
Till den förbjudna strofen i Internationalen, en sång som är aktuell på här i början av maj och sjungs av miljontals människor i många länder. Originalet är franskt från 1870. Den svenska texten skrevs av Henrik Menander 1902.
En av hans ursprungliga strofer sjungs tyvärr inte längre. Den togs för länge sedan bort och har ibland kallats den förbjudna strofen. Den är värd att erinra om. Kan du sjunga den?
Nej.
Du kan läsa den.
Ja, sådär.
Ja.
Till krigets slaktande vi dragits, vi mejats ned i täta led. För förstars lögner har vi slagits, nu vill vi skapa evig fred. Om det oss driver dessa kannibaler mot våra bröder än en gång, vi störtar våra generaler och sjunger broderskapets sång.
Nu när alla länder, också Sverige, rustar upp militärt och vårt territorium upplåts till NATO-trupper, vore det bra om denna nu bortglömda strof hördes högt och ofta.
Ja.
Och nästa ros vill vi ge till Pelle Sundvisson som tagit initiativ till en fredsövning som man kallar Åland 17 som ska äga rum i september. Åland demilitariserades, det vill säga man avskaffade militären på ön i ett avtal mellan Sverige och Ryssland för över 150 år sedan. Det är ett avtal som sedan dess respekterats och bekräftats i nya traktat. Åland 17, fredsövningen alltså, sammanfaller med den stora krigsövningen Aurora 17 i Sverige, där NATO-trupper, bland annat från USA, ska samöva med svenska förband till en kostnad av 583 miljoner kronor. Det är den största krigsövningen i Sverige på 20-25 år.
Yes. Sen en ros till dem som nu kampanjar för att stoppa krigsövningen Aurora. Därför att den bidrar till försämring av säkerhetsläget kring Östersjön. Därför att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen NATO. Och därför att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal.
Sen en ros till Sören Somelius som i sin blogg nyakulturensåren.se tar upp att svenska Saabs stridsledningssystem Global Eye är väldigt värdefull för Saudiarabiens krigföring i Yemen ett krig som enligt FN är kantat av krigsbrott. Han frågar varför ett svenskt vapenexporterande företag, Saab, förser ett krigförande och odemokratiskt land som Saudiarabien med vapen till kriget i Yemen. Han hänvisar till att Karin Wall Härdfelt, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens generalsekreterare, reagerat kritiskt mot den sortens människokränkande och på alla vis obehagliga vapenexport.
Man frågar varför Sverige och Saab förser Saudiarabien med stridsledningssystem som används i kriget i Yemen. Varför godkände enbart under 2016 den svenska så kallade inspektionen för strategiska produkter vapenexport till Förenade Arabemiraten för över 10 miljarder? Borde det inte vara hög tid att till slut i anständighetens namn sätta stopp för all vapenexport till diktaturer och för all export till krigförande länder? Saudiarabien bombar sedan 2015 sitt fattiga grannland Yemen.
Därför en ros till de medier som trots all tystnad ändå skildrar lite grann om eländet i Yemen. Till följd av över 2 års bombningar av tusentals civila som dödats, sjukhus och skolor som ödelagts och en svält som tyvärr är rekordstor. Saudi-koalitionen stöds bland annat av USA, varför våra västvänliga medier inte så gärna vill skildra jemeniternas lidande. När omröstningen i FN nyligen om att Saudiarabien skulle röstas in i FNs jämställdhets- och kvinnokommission röstade bara 7 länder emot, medan hela 47 stycken röstade ja. Och sen en ros till Lena Ag, generalsekreterare i Kvinna till Kvinna, som säger:
Saudiarabien är ett av världens värsta länder när det gäller statssanktionerad systematisk diskriminering av kvinnor.
En ros till SIPRI, Sveriges internationella fredsforskningsinstitut, som nu lämnat uppgifter om världens rustningar. Där kommer folkfattiga men rika Saudiarabien på 4:e plats bland världens 200 länder i fråga om militära utgifter. Klart mest spenderar USA på rustningar. År 2016 uppgick USAs krigsbudget till 37% av världens och cirka 9 gånger större än Rysslands.
Och så en ros till den amerikanske senatorn Hiram Johnson, som för 100 år sedan i sitt motstånd mot amerikanskt inträde i första världskriget yttrade:
krigets första offer är sanningen. Ja. Och det har blivit ett talesätt använt bland annat av den undersökande journalisten Philip Knightley i den läsvärda boken Krigets offer är sanningen, krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Och sen en ros till den förra amerikanske kongressmannen Dennis Kucinich, som hävdar att den mångomtalade kemgasattacken i Syrien den 4 april inte hade genomförts av Assad-regimen. Han förklarade sitt tvivel med följande ord:
Syrien har inget att vinna på det. De hade en avgörande strid om Aleppo som var en vändning i kriget. Det är då emot all rimlighet, både militärt och politiskt, att utföra en kemgasattack.
Och Kucinich efterlyser en oberoende undersökning om den så kallade gasattacken och menar att USAs vägran att en sådan utförs ökar hans tvivel.
Och sen ros till 28 före detta experter och chefer i USAs underrättelsesamhälle har skrivit ett brev till president Trump. De varnar för konsekvenserna av den upptrappning som USAs folkrättsvidriga anfall med kryssningsrobotar mot en flygplats i Syrien innebär. De hävdar att risken för en stor konflikt med Ryssland ökar och att påståenden om att det var regeringssidan som bar ansvaret för gasattacken är felaktig.
Och sen en ros till Tyresö närradio som den 20 april hade sitt årsmöte. Väldigt bra och gemytligt lett av ordföranden Anders Linder med bistånd av Ann Sandin Lindgren som berättade med bilder fint om att det nu finns 10 programmakare och massor av olika program. Ett av dessa program är just detta Radio Tuff som faktiskt har hörts varenda vecka sedan 1985.
Det är inte dåligt. Men då tycker jag en ros till Tuffs främsta partner i Indien, Biko Vyas, som nu gratulerar Tuff så hjärtligt för dess 50 år för fred och internationell solidaritet. Han tackar för allt stöd från Tuff med många miljoner kronor som skickas till Indien. Bland annat för skolorna i fattiga Dharampur små byar. Där har cirka 10 000 barn till föräldrar som är analfabeter fått skolundervisning. Cirka 1 000 av dem har fått utbildning upp till högskolenivå.
Och till sist en ros till Tuff, va?
Ja.
Som firar sitt 50-årsjubileum. Med en hejdundrande fest lördag den 6 maj från klockan 17 i Nyforssalen i fritidsgården Kvarnhjulet nära Nyboda skola. Men mera om detta alldeles strax när Tuffs ordförande Lisa Norgren Benediktsson hörs.
Ja.
Tack ska du ha, Monica Sjölin, den ständiga rosenflickan, blomsterflickan här i Radio Tuff. Och nu har jag på Radio Tuff med mig Tuffs nya ordförande Lisa Norgren Benediktsson. Och du och Lena Sandin och Magnus Wiberg och Misa Landström, ni har haft ett himla så med att förbereda 50-årsjubileet. Vad händer? Man får väl fortfarande anmäla sig, va?
Ja, Tuff fyller ju 50 år så att lördag 6 maj har vi stor fest i Kvarnhjulet.
Vid Nyboda.
Ja, stora föreningslokalen där. Stora salen. Nyforssalen.
Mm. Ja.
Och då kostar det 150 kronor. Det är oj, självkostnadspris. Det är väldigt, väldigt billigt.
Varför är det billigt? 150, det är ju rätt mycket.
Man får mycket för pengarna. Det blir
kongolesiska rätter.
Mat från Kongo. buffé.
Jaha.
Och det blir vin. Och det blir uppträdanden.
Vin får man, det är gratis.
Man får välkomstdrink och så får man ett glas vin till maten. Och sen kan man köpa ytterligare om man vill.
Det finns alkoholfritt också.
Absolut.
Jaha.
Mm. Och tårta, kaffe,
oj,
te.
Oj.
Och det blir underhållning. Bland annat så kommer Erik Linder som är känd från Talang i
ja,
tv.
Ja.
Och så kommer Tyresö jazzband.
Ja. Sune Linder är ju Erik Linders farfar, va?
Ja, precis.
Kommer han också då?
Han är med och de två kommer att överraska med ett nummer tillsammans.
Jaha. Är det några flera som artister?
Vi har också Marcel Moritz och Helena Alenby Moritz.
Jaha.
Som kommer sjunga.
Och Helena, sen, hon är gammal före detta ordförande i Tuff. Ja. En av de många kvinnor som varit ordförande.
Mm.
Mm.
Mm. Sedan kommer ett dragspelarpar. Pelle Eriksson och Alf Hansson. Och sen hoppas vi att vi kan dansa lite, tänker vi oss.
Jaha.
Ja.
Och det var lördag den
6 maj.
Från klockan 17, va?
Från klockan 17, ja. I Nyforssalen, Kvarnhjulet i Tyresö.
Är det bara att gå dit och...
Nej, vi måste ju laga mat så vi behöver räkna lite. Och då kan man gå in på TUFFs hemsida. Där finns det mer information. Och adressen dit är www.tuff.nu.
Jaha. Lördagen den 6 ses vi alltså på TUFFs 50-årsjubileum i Stora Nyforssalen, Kvarnhjulet vid Nyboda.
Mm. Och det går bra att anmäla sig till och med onsdag nästa vecka.
Jaha. Onsdag den 3-4...
Ja, något sånt.
Maj, något sånt.
För på torsdag så handlar vi maten.
Okej. Okay. Lycka till Lisa Norgren Benediktsson. Vi ses den 6 maj vid 17-tiden. Man kan komma lite senare om man inte har tid.
Ja, det går jättebra. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Med på telefon från Stockholm till Radio TUFF har jag nu Pierre Schori, tidigare bland annat vice utrikesminister och svensk representant i FN. Jag såg att du skrev nyligen att säkerhetsläget för Sverige kan inte utgå från snävt militärt perspektiv. Vad menar du med det?
Ja, det är uppenbarligen så att i och med att det finns rätt många partier i Sverige och också flera så kallade militärexperter som hela tiden talar om det ökade spända säkerhetsläget och det spända säkerhetsläget, och ja, hela tiden så pratar man om detta. Det är som att försöka frambesvärja en opinion för NATO som inte egentligen finns i folkdjupet. Och det där är liksom någonting som man måste understryka, att det här går inte att jämföra med hur det var under det kalla kriget, och vi hade halva Europa ockuperat av Sovjetunionen.
Tack för att du säger det. Det är nästan ingen som tycks komma ihåg det. Då var det ingen snack om NATO.
Nej, utan då stod ju två stycken block emot varandra, och även om vi då tillhörde, ska vi säga, den västvärlden och så ville vi ändå stå fria, därför att vi kunde agera lite friare än att man var inne i två block som stod och stötte mot varandra. Och det har ju varit vår roll att kunna vara en frispelare i säkerhetspolitiken på det sätt att man är beredd att ta initiativ för nedrustning, för dialog, och inte bara ansluta sig till upprustning, kapprustning och konfrontation. För om vi bara har detta, då blir det förr eller senare en urladdning.
Du var ju aktiv i utrikesdepartementet som kabinettssekreterare redan på 80-talet. Och du minns hur du var vid Östersjön då. Läget här verkar ju så spänt, säger man. Men på den tiden var ju Estland, Lettland, Litauen, sovjetiska, Polen och Östtyskland var med, Warszawapakten. Det var ju nästan sovjetdominans. Och idag är ju Estland, Lettland, Litauen med NATO, Polen med NATO och hela Tyskland förstås.
Ja.
Men nu har det blivit spänt, jag fattar inte det. Och Sovjet har ju inte, Ryssland har ju inte mycket vid Östersjön. Ja, längst in i Finska viken. Och sen har de Kaliningradområdet som gränsar, som är en enklav, fritt, som gränsar till Litauen och Polen, två NATO-länder.
Ja visst, och det är ju det här läget som då man har drivit igenom det så kallade värdlandsavtalet med NATO. Och vi kommer nu i höst här, eller strax efter sommaren i september, alltså se en av de största militära övningarna som har ägt rum i Östersjön med NATO. Och det är den första tillämpningen kan man säga av sedan praktiska militära tillämpningen efter värdlandsavtalet. Där vi då kommer få ha amerikanska marinsoldater och styrkor tillsammans med andra NATO-länder på svenskt territorium och på Gotland bland annat. Och det där tycker jag är obehagligt att ha amerikanska marinsoldater på svensk mark. Och för att vi som har varit emot värdlandsavtalet och mot NATO-anslutning har ju hela tiden sagt riskerna är ju att om vi kommer in i ett läge, om man skulle få till och med en sån som Trump som president varnade vi för ett år sedan, då vet man inte vad som händer om det blir en mindre kris i kring Litauen till exempel mellan Ryssland och låt säga NATO. Om man då man är ju då helt utlämnad till president Trump som är den starkaste makten i NATO och styr själva verket NATO. Vad de kan ta för sig, det är ett risktagande utkräkta liket. Medan man istället genom en, ska säga, en aktiv dialog och nedrustningspolitik skulle försöka andra vägar som vi gjorde under kalla kriget och vara framgångsrika på det sättet. Jag säger inte att det skulle lyckas. Man tänker naturligtvis på Krim och fortsatta krigshandlingar i Ukraina och så vidare. Att det är ju inte bra, men det blir inte bättre genom att bara gå till, ska säga, en konfrontatorisk linje. Man har sanktioner mot Ryssland och det tycker jag man kan diskutera eller man ska ha dem kvar eller inte så länge man inte ser någonting som sker just framförallt i Ukraina till det bättre. Men att ge upp det här självständiga kortet i säkerhetspolitiken och bli så tydligt allierad om inte formellt med NATO i det här läget, det tror jag inte gagnar Sveriges säkerhet.
Och kanske kärnvapen också kommer in på svenskt territorium.
Ja, och det som förbryllar mig då, det är ju varför går vi inte ut igen och markerar att vi vill ha en kärnvapenfritt en zon i kärnvapenfritt här i Nordeuropa här kring Östersjön.
Mm.
Därför att det är ju ett sätt att markera att vi, liksom andra regioner, de största ytan på jorden är ju täckt av kärnvapenfria zonavtal redan nu. Va?
Mm.
Varför kan inte vi ha det här? Även om det då kanske inte är realistiskt att vi ska få det imorgon, så är det ett sätt att markera vårt intresse, vår linje och vad vi vill ha. Och det, själva den processen i sig, ska vi säga, är konfliktförebyggande och snarare då en upprustande och konfrontatorisk som just det här är att bara hålla på och samöva med NATO och så.
Ja, vad säger de om USA då? De gör ju lite vad de vill utan att vi reagerar. Deras anfall på en syrisk flygbas nyligen, det har jag av folkrättsexperten Ove Bring kallats för ett klart folkrättsbrott. Men Trump fortsätter, han skickade en monsterbomb.
Alla bombers
moder i Afghanistan.
Ja. Ja.
Och de är invecklade i Mosul i Irak sedan 2003 när de anföll Irak med lögnen som grund att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen.
Ja, det här visar ju, ska säga, oberäkneligheten i det amerikanska ledarskapet. Det är ju, för det första så är ju militärerna lojala. De är superlojala till sin president. Det skulle vara något oerhört om de vände sig mot presidenten. Va? Och han tar sig före saker nu som är oberäkneliga. Som att släppa den här monsterbomben som är det närmaste man kommer en atombomb i Afghanistan. Och detta fördömdes av Afghanistans förpresident Karzai som har satt i nästan 10 år och som alla satsade på från väst så som den person som skulle kunna få till stånd en övergångsregering även med talibanerna. Han har gått ut och fördömt det här och sagt att här testar USA sina monstervapen på afghansk mark och det fördömde han. Och det där är alltså, även amerikaner skulle jag påstå att Afghanistans nuvarande president hade godkänt det här.
Mm.
så visar det då på den här splittringen i landet när förpresidenten är emot det, och det är säkert inte många ganska galna civila det här.
Men du,
det är alltså som ett testområde för amerikanska vapen.
Men du, Pierre Schori, du har ju också antytt att IS och Al-Nusra och andra terrorister har kommit fram på grund av USA:s anfall mot Irak för 14 år sedan.
Ja. Jo, men det är inte min uppfinning, utan det är nästan alla som är överens om detta. Och att i och med man gick in och då avsatte Saddam Hussein, så öppnade man upp för de gamla motsättningarna mellan Shia och Sunni. Och Sunni, som då är majoriteten, blev då förtryckta då av det som kom efter Saddam Hussein. Och det var när hela tiden hävdat från omvärldens sida att det måste bli en slags nationell försoning mellan Sunni och Shia, och att man kan fortsätta att då förtrycka folkmajoriteten. Det hände inte, och då gav det upphov till en motståndsrörelse i Irak, som blev först Al-Qaida i Irak, och sedan så spridde det sig till att ha blivit ISIS. Och flera av de befälhavarna med ISIS var ju gamla Saddam Hussein-officerade. Så.
Ja.
Så att visst är det så, det är ju helt belagt att det är så.
Slutligen, regeringen satsar 500 miljoner. Utöver de 50 miljarder vi redan har i vår försvarsbudget. Men det finns ju liberaler och sverigedemokrater. De vill ju satsa 4 miljarder till på det svenska försvaret. Och kanske så småningom 2%, det vill säga dubbelt så mycket som nu om vi ska gå med i NATO.
Ja, nej, det tycker jag är då en vettlös politik det senare. Det som regeringen har gjort, det är väl att man försöker täppa till ändå vissa hål man kan ha i det svenska försvaret. Där, inte minst den förra regeringen, de ska ju ner hej och vilt. Va? Så att om man ska ha ett försvar som jag tycker vi ska ha, så ska det också vara något sån här trovärdighet. Inte för ett storkrig, för då är vi alla lost, va? Det blir ett storkrig. Utan det är ändå att man kan med viss mått av självständighet och auktoritet säga att vi har ändå koll på läget. Men då räcker det inte att man köper amerikanska patriotrobotar för 30 miljoner styck och sätter sig här på Gotland. Utan det har ju mer att göra hur hela samhället förra ÖB argumenterar för svenska sega gubbar och sega gummor. Det vill säga att man skulle bilda ett slags folkförsvar genom hemvärnen, och att man hade som schweizare att man liksom hela befolkningen var delaktig i ett system där man, om det skulle smälla till, var beredd och kunnig att gå ut och försvara sin miljö på olika sätt, va? Genom sabotage och annat. Vi kan ju inte ha ett försvar som ska matcha NATO eller Ryssland, så att man måste tänka i nya termer. Och då kan 500 miljoner vara bra att man använder för att täcka upp dem som håll. Som eller med en långsiktig strategi, så måste vi tänka i icke-militära termer. Som Olof Palme sa, vår främsta försvarslinje är säkert i vår utrikespolitik.
Utrikespolitik, ja. Det är synd att du inte är med i utrikespolitiken längre. Men tack så hjärtligt, Pierre Schori, för
tack
den här
intervjun. Och grattis till Tuff att ni håller på med folkbildning. Hej då!
Hej!
Det här var alltså Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, nummer 1439. Det hörs fram till den 14 maj, söndag, när ett nytt Radio Tuff hörs. Njut, kära lyssnare, nu utav den sköna månaden maj.